lyssnar på Bonusmorsorna, en podd om livet i bonusfamiljen och allt vad det innebär.
Med mig, Marina Matic.
Och Ida Somé.
Ja, nu är vi igång.
Nu är vi igång.
Så hoppas vi att någonting inte dör här på kuppen.
Ja, precis.
Hur är det med dig idag? Du ser pigg och glad ut.
Ja, lite bättre än sist när jag hade migrän. Fast det jäkla var duktig jag var på att dölja att jag hade migrän.
Ja, men det var lite så som Karo sa. Jag kan inte fatta att det är samma Ida som ligger här just nu.
Nej, alltså jag var helt bäckad efteråt. Usch.
Det kändes som att du glömde det lite grann där under tiden.
Nej, jag glömmer ju inte, men jag försöker ju verkligen att låtsas som ingenting. Jag får ju så här, hålla ihop och sen bara puff. Puff, så dör jag.
Men du gjorde det jättebra i alla fall. Ja. Det måste jag säga.
Är det bra med dig?
Ja, det är bra, det är bra. Det har varit mycket med jobb och lite annat här hemma. Men annars är det bra, skönt. Solen strålar nu, vilket den inte har gjort på ganska så länge. Jag vet, det snöar mycket längre upp i landet. Här har det snöat lite, men det har varit så himla tråkigt, grått, blött, slaskigt liksom.
Ja,
så känns som att det är lite
här snöre igår. Usch.
Nu är man trött på det.
Ja, nu är man trött på det.
Nu är man trött på det, ja. Nej, men ja. Jo, vad ska jag säga? Det har väl det är okej. Okay. Det har varit lite upp och ner de senaste veckorna. Tänkte på det vi pratade om, att kastas tillbaka. I vissa jobbiga känslor. Och jag kan komma ihåg när vi träffades då, och jag och Filip, och det blev seriöst och vi flyttade ihop och hela den här biten, och jag minns att jag sörjde min familj så mycket. Jag sörjde liksom att inte har fått den här familjen som jag så gärna ville ha, som jag själv hade vuxit upp i och längtade efter som yngre då. Och när jag väl då kom till insikt om att nej, det kommer nog, alltså det kommer aldrig hända, så tyckte jag det var jättejobbigt. Och nu känns det lite som man har snubblat på målsnöret. När man då sitter här och levt så här i flera år och kommit över den sorgen lite grann, eller lite grann, man har ju kommit över sorgen, man har liksom landat i den fina familjen man har skapat, även om den inte blev så som man tänkte sig från början. Men nu har vi ju fått ett gemensamt barn, och som jag sa, det känns som att man snubblat lite grann på målsnöret, för att nu när vi har ett gemensamt barn och det är så stor åldersskillnad mellan henne och de större barnen, eller de äldre barnen, så känns det inte fulländat. Om du förstår vad jag menar. Inte för att jag har någon extrem längtan efter ett barn till, men jag har en längtan efter att inte Lelia ska växa upp som ett ensam barn. Alltså även om hon inte är det, så blir det ju lite som att hon är ett ensam barn, för att hon är liksom en riktig sladdis. Så vi har haft rätt så mycket diskussioner kring det.
Men är ni oense om det? Eller?
Både ja och nej. Det är lite komplicerat. Jag känner väl så här, vi pratade ju om detta här i det här programmet, om att inte att man liksom inte vill gå emot sin partners vilja. Om inte den vill ha barn, så har man lite svårt att gå vidare i att skaffa barn själv. Alltså jag känner liksom att det inte är rätt. Man ska ju vara överens om man befinner sig i en relation. Jag tror så här. Jag har ju inte en längtan efter ett barn, men jag har en längtan efter ett syskon till Lelia. Filip har inte samma längtan som jag, vilket gör att det håller mig tillbaka ju. Hade han sagt att jag vill jättegärna att hon ska få ett syskon, jag vill inte att hon ska känna sig ensam, då hade jag inte tvekat. Då hade jag bara sagt, men då kör vi, då väntar vi inte, nu kör vi. Ja, men så gör vi. Då hade jag ju blivit glad, även om jag hade känt en viss stress och oro inför hur det kommer att bli med så många barn. Men i och med han inte är där då han säger så, han känner väl mer, ja men vi kan väl se, vi behöver inte stänga den dörren, så tappar jag lite den här förhoppningen om att hon kommer få ett syskon. Då blir det liksom att nej, men då vill han ju inte, och då får det ju vara så. Och det har gjort mig lite frustrerad och irriterad på honom. För jag känner att även om jag känner att han är jätterationell och sund i sitt resonemang om att ja, men vi måste ju orka, vi måste ta hand om de barnen vi har, och ja, men man ska ändå kunna finnas till och räcka till för allihopa. Men de är ju inte barn länge till.
Nej.
Man kan ju finnas till för dem för alltid, men det ändras ju, alltså själva sättet man finns för dem kommer ju förändras, för att de kommer ju inte vara lika beroende av dig och att du ska vara där intill dem, utan de ska ju mer känna att vi finns här så fort de behöver oss. Så jag tänker så här, vad händer om 5 år? Då har vi en som kanske har flyttat hemifrån, det vet vi inte. Och så 2 som är på väg ut, och så 1 som är kvar, och sen har vi då den här lilla som fortfarande, som typ ska börja skolan.
Ja, och jag tänker man kan ju, någonstans måste ni också bestämma er, för om ni väntar för länge, då kommer det bli ett stort glapp.
Exakt.
Ja, emellan den minsta nu då, och om det skulle bli en till. Så någonstans måste man ju också så här bestämma, så här, antingen kör vi eller så gör vi det inte.
Mm.
Ja. Men sen fattar jag, det är ett jättesvårt beslut när man inte är, kanske är 100%.
Sen är det lite så här, jag kan tänka mig att det är många män som resonerar mycket kring det praktiska. Ja, men då måste vi köpa en större bil, och som tur är så behöver vi, alltså vi hade ju inte behövt flytta, för det finns ju liksom utrymme för allihopa. Men mycket det här praktiska, och de ska tas till och från aktiviteter, och det ska vara si, och man ska tänka på så, och jag fattar allt det också, men det praktiska är ju också bara praktiskt. Jag vill ju liksom om 10 år sitta hemma på söndagen vid mitt matbord med barnen runt omkring och deras partners och varandra. Men det finns ju en viss rädsla för mig i att det kanske inte blir så. För att vi har ju fortfarande 4 barn som inte är syskon på riktigt. Utan de är ju syskon för att de har lärt sig att se varandra som syskon. Det finns ju 2 föräldrar i deras liv som kanske inte tänker på att det är viktigt att uppmuntra barnens relation till sina bonussyskon. Inte för att de har det ansvaret, utan jag tänker liksom att det krävs så himla mycket för att livet ska utvecklas så som jag vill att det ska utvecklas för vår familj. För att när de sen flyttar hemifrån och blir helt självständiga i det vuxna livet, så kan ju inte jag kontrollera hur deras relation ska se ut. Jag kan inte kontrollera att alla ska tänka på varandra och tänka på sin lilla syster och så, utan det får ju vara barnens beslut i hur de vill leva. Men jag kommer ju försöka implementera hur viktigt det är att man liksom upprätthåller relationen och har kontakt och så, och kommer liksom göra vad jag kan i min makt. Men det är ju absolut inga garantier på att det blir så som man kanske kan få det att bli när man är en kärnfamilj. Så det är ju mycket sådana här tankar som jag har nu.
Men vad är det som gör att du så här, för du börjar med att säga att du slängs tillbaks lite i så här, till de första.
Nu sörjer jag ännu en gång
ja.
Den familjen som jag...
Som du hade önskat.
Som jag hade önskat, men som jag inte kommer få förmodligen. Nej. Jag har min familj, men jag är orolig för att Lelia ska känna sig ensam.
Ja.
Jag vet inte om det finns folk som kan relatera till detta här. Men...
Jo, men det tror jag säkert. Jag gör ju inte riktigt det.
Nej.
Men det är ju för att jag verkligen känner sig att jag inte vill ha fler barn.
Mm.
Men sen... Och sen men jag, det blir väl annorlunda också. För jag tänker att mina barn, de har ju varann. Sebbes barn har varann. Jag tänker, hade vi skaffat ett gemensamt, då hade jag kanske hamnat i de känslorna du är. Men eftersom vi inte har det, så blir det lite svårt så här, att tänka det så som du tänker då. Eftersom jag tänker att mina barn har ju varandra. Likaväl som dina biologiska har varandra. Men sen fattar jag, för att det här handlar ju om dig och Filip och er och era barn. Ja, även bonusbarnen också. Men liksom, jag tror det blir en helt annan grej när man skaffar ett gemensamt biologiskt barn. Så.
Ja, men såklart. För att dessa känslorna kunde inte jag heller relatera till innan. Nej. Utan det är ju nu. Och jag kände ju precis som du att jag är glad jag är att de har varandra. De har alltid varandra i alla fall. Alltså vi ju syskonen har ju alltid varandra oavsett hur det utvecklas i framtiden.
Precis, ja.
Sen så, inte för att någonting tyder på att de inte kommer hålla ihop. Men det är ju... Det är ju så...
Det är känslan.
Ja, alltså, man vet ju liksom aldrig. Det är,
nej, precis.
Man vet aldrig. Det är liksom så många människor inblandade i barnens liv som kan påverka. Och det är på gott och ont. Det är det.
Och jag tänker, så kan det ju bli även med biosyskon. Men där har de ju ändå dig och Filip. Det blir liksom... Ja, det blir ändå en annan grej. Även om det skulle bli... Vi säger att Lelia växer upp och får ett syskon biologiskt. Ja. Yeah. Gud, vad står det för? och det är ingen som säger att de kommer vara bästa vänner.
Nej.
Men det kommer, ni kommer ju alltid binda dem samman, liksom du och Filip. Det är väl det som blir skillnaden också.
Exakt, och sen behöver de inte bli bästa vänner. De är ju syskon. Nej. Syskon behöver inte vara bästa vänner. Men syskon på något sätt, känner jag, ska kunna finnas där för varandra genom livet när det blir tufft med och motgångar. Man behöver inte hänga hela tiden och så, men det känns ändå skönt för mig som har två systrar till exempel. Vi har ju en jättenära relation. Men även om inte vi, men sen har det också ändrats lite genom åren. Det har gått lite upp och ner. Jag har varit mycket med dem och sen så har jag inte varit så mycket med dem, och så har de varit mycket med varandra och så har jag liksom varit lite mer åt sidan. Men då har jag ju valt det själv för att jag kanske inte har orkat eller haft tiden eller någonting. Men jag har alltid vetat att de finns där. Och det är den känslan jag känner är viktig att ha om man har syskon. Tycker jag.
Ja, nej, men och jag förstår det. För så lite tänkte jag när jag skaffade min minsta. Min äldsta son har ju olika funktionsnedsättningar, och så fick vi en dotter. Och då vart jag så orolig. Dels var det också det är 6 år mellan dem, så det var ett stort glapp. Plus då, att min son har sina svårigheter. Och då vet jag att jag tänkte, när vi fick våran dotter, för det första hade jag aldrig tänkt att jag skulle ha mer barn än två. Men när jag fick henne och när hon började bli lite större, så kände jag att jag ville att hon skulle ha stöd. Om vi säger att det skulle hända mig något, eller att föräldrar något, eller när vi inte finns längre.
Exakt.
Och så kanske det inte är så lätt att få det här stödet då ifrån min son, på grund av att han har sin problematik. Så våra tredje barn vi skaffa var ju mycket för att ge ett till syskon. Och så fick man ju bara hoppas att det gick bra liksom.
Men du förstår vad jag menar. Alltså det
ligger ändå lite i det. Ja, men precis. Det här med att ha varann liksom, i både svåra stunder och bra stunder liksom. För det blir en annan grej när man är syskon. Så.
Och nu, jag hoppas verkligen inte att framstå som att jag inte är glad och tacksam för det jag har.
Nej, men det tror jag inte.
Nej, för det är jag verkligen. Utan det är väl lite så här, när man fastnar i en tanke och man börjar överanalysera och man inte riktigt vet vad man ska göra. Men i vilket fall som helst, så vi hade ju en ganska stor diskussion om detta här för några dagar sedan. jobbet. Jag var på jobbet dagen efter och då får jag ett sms av min kära man som har bestämt träff med ett par som vi umgås med som nyligen har fått barn.
Okej, orsaken för att skrämma dig eller göra dig mer sugen?
Vem vet? Det är väl lite så här, okej, vi ska dit. Funkar det den kvällen? Ja, det blir jättebra. Och nu tänker jag så här, antingen så hoppas han på att jag ska bli avskräckt. Eller så vill han kanske testa och se hur det känns. Och hålla en liten bebisin. Jag vet inte, jag uppdaterar nästa gång.
Men jag tänker så här, kan ni inte låna hem en bebis över natten?
Ja, vi orkar inte det, nej. Det är inte samma sak.
Nej, jag vet, jag skojar bara.
Jag vill inte. Som sagt, jag har inte den här längtan efter ett barn, utan jag har längtan efter ett syskon.
Ja, jo. Och som sagt, jag förstår ju den grejen när det gäller mina barn jag har. Men jag förstår inte. Eller jag förstår ju, men,
ja, men jag
känner
jag
inte. Ja.
Nej.
Ja. Jag är så bestämd på att jag inte vill ha fler barn.
Nej, så att ja, vi får se. Vi får se hur det här utvecklas. Jag känner som sagt att jag tror jag vet vilket håll det kommer ta. Men ja.
Brukar du få som du vill, eller vad är det du försöker säga här?
Nej, faktiskt inte, utan jag tänkte tvärtom. Jag tänkte att det kommer nog inte bli som jag vill.
Nej.
För att jag själv är ju kluven. Men han inte varit kluven.
Nej, då hade ni kört.
Ja, och jag kan bli frustrerad av att han är kluven. För han hade gjort det så mycket enklare för mig om han bara sagt, men vi kör, älskling. Det kommer bli skit. Och det löser sig, det blir tufft något år. Sen blir det jättebra igen. Det är inte så att vi inte har gjort det förr. Vi vet vad som väntar.
Nej, man vet ju. Ja, men precis.
Så att, jag sörjer. Jag gör det.
Usch. Den där känslan är inte kul.
Nej, men just det här också, att man, när man känner en känsla som man inte har haft på länge.
Mm.
Och det kastar ju mig tillbaka till en tid då allting var jättejobbigt och jag hade så mycket ångest och jag var så ledsen och faktiskt mådde rätt dåligt mestadels av tiden när vi försökte få ihop allting. Mm. Så måste man påminna sig själv om att men vi är inte där, Marina, det är inte så. Låt inte dina tankar lura dig nu, utan det är bra. Ni har det bra. Vi är bara oense.
Ja, men det är så konstigt vad lätt man kan slängas tillbaks.
Mm.
Fast man tror liksom att att man så här har kommit förbi det där. Och så är det så här en liten grej som bara kan så här swoosh.
Mm.
Och så är man i exakt samma känslor som man var då.
Ja. Och är man då...
Och det är väl...
Nej, fortsätt.
Nej, men jag skulle säga, för du, jag vet när jag... Vi tog upp någon gång, eller jag tog väl upp någon gång så här att jag hade känt mig den här utanförskapskänslan. Mm. Och då vet jag att du sa till mig att man kommer nog aldrig så här, de kommer nog aldrig försvinna, men det kommer gå längre och längre tid emellan att man känner det. Och det är ju ändå bra att det faktiskt kan gå till och med så här något år innan man så här känner det igen. I början då var det ju typ varje dag nästan, eller varje vecka. Eller.
Men det som är så intressant det är att när man får ett gemensamt barn, då blir det lite annorlunda. Vissa känslor som man har haft innan, om att man är liksom uppdelad i, ibland så kunde man ju liksom få en känsla av att man är uppdelad i två läger. Att det var liksom vi mot dem och lite så.
Ja, precis.
Det har ju liksom försvunnit. Men att det ändå kan dyka upp att man kastas tillbaka till det gamla trots att man har fått ett gemensamt barn. Det tycker jag är ganska intressant. Och det är nog någonting man måste acceptera.
Ja.
Alltså att man kan nog aldrig förvänta sig att det ska vara enkelt och komplikationsfritt. Precis som det inte är i en kärnfamilj. Det är bara att de känslorna som du har när du lever i en bonusfamilj kan ju inte jämföras med en kärnfamilj.
Nej,
det är
precis.
Annorlunda.
Mm.
Nej, men så vi får se. Jag uppdaterar som sagt.
Ja, vi väntar med spänning på det här.
Ja.
Ska vi ta en fråga eller?
Ja, Jag tänkte att vi kan gå vidare till en fråga. Och jag har ju egentligen två frågor här som jag har förberett till oss. Som jag tycker liksom är kanske lite sammanlänkande. Så tänker vi ta första frågan. Och sen så förhoppningsvis hinner vi gå vidare till nästa. Men den lyder så här. Kan din sambo glädjas åt dina barn i olika situationer? Eller exempelvis när de gör något bra, eller när de fyller år, eller i någon annan positiv situation. Hälsningar från en mamma som inte har en sån sambo. Det som slår mig när jag läser denna frågan, det är att sambon är bitter och avundsjuk.
Trots men tänk om man bara känns utanför.
Exakt. Men du ser vad min sinnesstämning är idag.
Ja, du är bitter.
Jag är bitter idag, ja. Ja, men det är så. Det här är så jäkla bra, för det är verkligen så tydligt hur man som människa funkar. Om man är på topp och man mår jättebra och livet är jättebra, så känner man bara att jaja, men det löser sig. Och man ser allting ur ett lösningsfokuserat synsätt och så. Medan när man själv kämpar lite grann med tankarna, då blir allting katastrofalt.
Ja, ja.
Men lite som du säger, han kanske känner sig utanför. Eller bitter och avundsjuk.
Ja. Jag vet inte, men jag tänker, om jag tänker på Sebbe då, så upplever jag nog inte att han inte kan glädjas. Sen kan jag ju uppleva att jag blir, eller så här, gläds kanske lite starkare, eller hur ska jag säga?
Fast det
men
det måste ju ändå kunna vara så på något sätt, tänker jag, att man som bioförälder har den här instinktiva starkare känslan.
Ja, den
än vad en bonus
kommer naturligt.
Ja, och det betyder inte att för jag kan själv inte relatera till detta här. Jag känner väl att Filip Miley fyller år idag, och Filip har ju redan innan mig ringt och grattat henne och lagt upp på Instagram och allting. Jag har inte kommit så långt. Ja, så att jag kan inte riktigt relatera till detta här.
Nej.
Men jag tror att det är någonting mellan föräldrarna dock. Eller mellan de vuxna som bidrar till detta här. För att jag tycker också det är inte så mycket information i frågan. Har sambon biobarn eller har han inte biobarn? Har han biobarn, så kanske det kan vara en liten fnurra mellan dem, alltså barnen, som gör att det går ut över den vuxna sätt att se på sitt bonusbarn.
Men kan det inte handla om att man visar också på olika sätt? För så tänker jag att Sebbe och jag, vi är ju väldigt olika hur vi visar så här känslor. Och jag vet, i många år så trodde jag att han till exempel inte glädjes, eller att han liksom inte blev glad eller sådär. Så jag tänker att det kan vara det. Jag tänker att hon behöver prata med han. Är det en hon och en han, eller jag bara säger hon och han? Eller är det en biopappa, eller var det en biomamma?
Det är en biomamma.
Nej, men för jag tänker att det kan bara vara så simpelt att han kanske gläds, men han visar inte, förstår du?
Jag förstår precis.
Tror jag att man lätt kan misstolka att han inte gläds. För som sagt, så vet jag att jag gjorde innan jag liksom lärde mig hur Sebbe fungerar. Nu vet jag hur han fungerar och jag vet att han gläds, men han visar det verkligen inte på samma sätt som mig.
Han är ingen entusiast.
Nej, precis.
Jag känner igen det så himla väl.
Mina känslor sitter ju utanpå.
Ja, men,
det går inte att dölja.
Ja, men vad är det för någonting? Jag kan inte fatta det. Om du är glad så visar du det.
Ja,
är du ledsen så är
jag glad.
Men det där, jag lever själv med en person som funkar så. Där han kanske tänker någonting och känner någonting, men visar inte det.
Nej, eller säger inget.
Jag har så svårt att liksom greppa det här sättet. Ja. Det blir bara så här, men vänta lite. Du har ett ansvar gentemot människorna i din omgivning. Att faktiskt vara tydlig.
Ja, jag brukar säga till Sebbe bara, men gud, kan du inte visa att du är lite glad? Han bara, men jag är ju glad. Jag bara, men jag ser inte det. Så jag tänker, det kanske bara en sån grej här i den här frågan. Alltså så här, så jag tänker prata med varandra.
Ja, men då...
lär känna så här hur man visar på olika sätt. Så han kanske är jätteglad egentligen, men han visar inte det.
Ja, det är tur att du inte har migrän idag kan jag säga. För att det hade varit ganska så negativt avsnitt
annars. Ja, det hade det varit.
Nej, men någonting, alltså jag vet inte om jag kan relatera till detta riktigt mer än att när man kanske har varit i någon jobbig situation och man har känt att man har börjat bråka med mitt barn, ditt barn, det här hemska som han har varit med om. Någonting som jag tyckte var jätteskönt i den situationen, det var, alltså just när det hade blivit lite för mycket negativt, det var faktiskt att skicka... Alltså att det, när det var dags för överlämning. Och jag tyckte det var så skönt att barnen skulle lämnas över till nästa förälder som älskar dem lika villkorslöst som jag gör. För då kände jag mig liksom lugn och då visste jag att okej, om inte de har blivit tillräckligt bekräftade denna veckan hos oss så kommer de i alla fall få den bekräftelsen nu. Så att man kan ju liksom... också det här i att landa att du kommer ju aldrig kunna hitta en människa som känner samma sak som du gör för dina barn, för det är inte den personens barn, det är ju ditt barn och den andra förälderns barn. Ett bonusbarn kan vara älskat och omtyckt och man kan bry sig om det, men dina känslor kommer aldrig kunna vara, eller bonusförälderns känslor kommer inte kunna vara lika dana och lika starka som bioförälderns.
Nej.
Så jag tror liksom att de förväntningarna får man kanske också lära sig att släppa lite grann.
Ja.
Och jag tror det kan vara någonting som dyker upp lite oftare. Första tiden, första par, tre åren kanske. Tills man liksom kommer till den insikten. Och det är också en sorg att behöva liksom landa i det. Ja, här lever jag med en partner som faktiskt inte älskar mina barn som jag älskar dem. Den är tung.
Den är kul.
Tung, den känslan.
Ja, ja.
Så att det är någonting att vara ganska medveten om när man går in i en bonusfamilj, att inte förvänta sig något sånt.
Ja, precis. Okej. Okay. Då får vi väl hoppas att han gläds ändå då, fast han inte riktigt visar.
Ja. Ni får ta ett prat om det. Be honom. Ja. Be honom eller henne visa extra mycket. Okej, där försvann Ida en liten stund. Det var någonting som hände med inspelningen där. Men vi är tillbaka.
Vi är tillbaka,
Vi är tillbaka och jag tänker att vi går vidare till nästa fråga.
Ja.
Ska vi göra det? Det känns väl som att vi ändå...
Ja, det kändes som att vi ändå gav svar. Yes. Vi kunde inte ge så jättemycket svar eftersom det var lite svårt för oss att relatera så. Men
med lite olika reflektioner kring varför i alla fall.
Precis. Ja.
En lite längre fråga som jag kommer läsa upp här nu. En lyssnare skriver då: hej, jag har en fundering som jag önskar att ni tog upp i podden. Jag lever sedan 6 år tillbaka ihop med min sambo och våra 3 barn som är 8, 11 och 14 år gamla. Han har 2 sedan tidigare och jag har 1. Vi har alltid haft det bra, det har varit utmaningar på vägen, men ändå alltid mått bra allihop. Vad som nu hänt är att min mans barn som är 11 och 14 börjat bete sig annorlunda mot mig. Särskilt 14-åringen. Hen är kort i tonen, undvikande, gör medvetet sånt som hen vet att jag inte tycker om, exempelvis glömmer att slänga in sin tvätt i tvättkorgen, och min man låter hen hållas bara. Har ni som har äldre barn i bonusfamiljen någon erfarenhet av detta? Har det med tonåren att göra? Jag börjar bli rädd för mina känslor och hur mitt tålamod snart försvinner. Jag känner att jag tycker väldigt mycket mindre om mitt äldsta bonusbarn. Hjälp mig snälla.
Japp. Tonåring.
ja. Någonting som jag...
Teenage life.
Ja, men precis. Och lite så här. Jag har ju 2 barn som är äldre.
Mm.
Eller äldre och äldre. Vi har ju 2 12-åringar. Men min 12-åring är flicka. Och det känns ju som att de kommer in i den här pubertetsfasen lite tidigare ju.
Ja.
De mognar ju lite tidigare, lite snabbare. Och jag kan ju uppleva ibland att ja, det är tuffare med tonårsbarn. De har egna starkare viljor och ja, men slår sig fria lite grann.
Mm. Mm.
Och jag tycker det är lite jobbigt när Filip inte riktigt kan relatera eller förstå. För han är inte där.
Nej.
Och det har jag ju förklarat att så här kommer det ju alltid vara för oss. För att jag kommer alltid vara steget före. Just när det gäller liksom barnens liv och ålder. Ja.
Mm.
Och du kommer kanske inte kunna riktigt sätta dig in i situationen förrän efter något år.
Mm.
Och vi måste hitta någon lösning kring det. För att vi kan inte tjafsa om små saker för att någon inte kan relatera till den andra. Utan man måste försöka förstå att man som förälder kanske gör sitt bästa trots att den andra kanske inte tror att man gör sitt
precis,
bästa.
Ja.
Eller vad tänker du?
Nej, men jag kan ju relatera till det här. Eftersom min bonusdotter är ju, är ju tonåring.
Mm.
Så jag kan ju förstå den här bonusmammans känslor liksom, och att de ändras lite. Men jag tänker också att den här tonåringen, jag vet inte, det känns som att vi bioföräldrar är så lätta mål.
Det känns som att det bonusföräldrar.
Ja, bonusföräldrar. Det känns som att det är oss de först går på. Eller liksom testar lite sådär. För att vi kanske har svårare att hantera det för att det inte är vårat biobarn. Att det blir lite svårare då att liksom veta hur man ska hantera situationen. Så hon och jag har känt för att jag vet att jag inte kanske har så jättemycket att säga till om. När det gäller vissa grejer med mina bonusbarn. Så jag tänker att man kan vara ett lätt mål så att som tonåring liksom att gå på.
Jag tänker också, i och med hon skriver att de har haft det bra, att det inte har varit liksom någon extremt jobbig historia där, utan mer det här normala, vanliga, utmanande livet som man har, som man kan känna igen sig, så känns det ju att det är kopplat till tonåren.
Ja, det
alltså
är det
känns inte som att det känns inte som att det är någonting specifikt eftersom inte det skrivs om det som hänt, utan det känns som att det är tonåren, det är massa känslor precis som du skriver, att det är kanske lättare att bli måltavla när man är bonusförälder.
Och sen tänker jag också som bonusförälder att det blir svårare att hantera när det inte är ens biobarn.
Ja.
Hade det varit ens biobarn, ja, men då kanske man lättare hade så här vetat hur man kanske skulle hantera det eller så. Men sen när det blir ens biobarn så blir det lite svårare där. Vart kan jag sätta gränsen och när har jag rätt att säga ifrån? Och att det också gör att det blir svårare att hantera de här tonårsbeteendena.
Jag har ett exempel som vi nyligen var med om faktiskt kopplat till just detta.
Mm.
Och det var ju det skulle städas. Och min äldsta hade städat hela morgonen, men hon var inte klar. Och hon skulle gå ut och sen komma tillbaka och fortsätta. Och då säger jag, Filip, du går ingenstans, du har inte städat.
Mm.
Och jag ser ju reaktionen i den här tonåringen som bara, jag har svettats hela morgonen för att liksom få i ordning. Och då har liksom rensats i garderoben. Alltså mer så här i ingående städning. Mm. Ja, du går ingenstans på en styrklar. Kolla detta, kolla detta, kolla detta. Mm. Och vet, jag bara tänker, nej, snälla, säg inte så. Bara använd en annan approach liksom. Det är ju där det blir fel. Det är inte vad man säger, det är hur man säger det.
Mm.
Och för att lugna situationen så att det inte skulle brusas upp så bara gjorde jag så. Okej, vänta, nu tar vi det lugnt. Så att det inte liksom eskalerar. Och jävlar är ju det vad Filip blev förbannad på mig sen. För då tyckte han att jag hade gått emot honom.
Ja. Mm.
Medan jag ser ju på min tonåring hur frustrerad hon håller på att bli. För att hon har städat i 2 timmar. Mm. Och så kommer någon upp och säger, du har inte städat. Så att jag såg det från båda perspektiven.
Mm.
Och då säger jag ju till honom, jag tycker inte du har fel. Men du kunde sagt det på ett annat sätt.
Mm.
Så det inte skulle bli kaos. För du höll på att bli liksom kaos.
Mm.
Och ja, så han var ju arg på mig i 2 dagar.
Ja, och det där är ju så svårt, för sådana där situationer hamnar ju vi också i.
Men det är just det här att man har olika perspektiv. Man ser det ur olika perspektiv. Och precis. Där fattar ju jag att han inte förstår mig.
Mm. Mm.
Men och tycker att jag är orättvis mot honom.
Mm.
Medan jag kände liksom att jag ville bara lugna situationen så vi inte skulle hamna i något bråk.
Men gjorde du det så din dotter hörde?
Ja, vi var ju alla tillsammans.
Ja.
Vi stod ju
för
alla i rummet.
För det där är jag så emot, Marina. Fy på dig.
Vad skulle jag ha gjort?
Ja, jag vet inte riktigt. Men du skulle inte ha gått in emellan när dottern är med.
Men skulle jag låtit dem börja bråka då?
Ja. Nej, jag skojar.
Ja, men du förstår vad jag menar. Jag har själv funderat lite grann.
Jag fattar verkligen, och jag vet att det här är jättesvårt. Och jag har gjort det själv, så jag menar liksom inte så här, liksom så. Mm. Jag har gjort det själv. Men jag vet när Sebbe har gjort så emot mig, att det blir så jäkla fel. Så jag försöker ju tänka att jag inte ska gå in emellan, utan att då tar jag det med han sen. Då får det bli liksom... Men sen beror det också på hur man gör det. För vi säger att du går in och tar dottern i försvar.
Så att det gjorde jag inte.
Nej, så att det blir, och det är väl kanske där jag tycker att det blir fel. Men sen om du går in för att lugna situationen, då är det klart att det blir en annan grej. Men som sagt, det är jättesvårt, och jag har också gjort det. Så jag säger inte så att du har gjort fel eller så. Men,
nej, men
just de där situationerna är ju så jäkla svåra hur man ska hantera dem. För man vet hur ens barn fungerar. Och man vet hur ens man fungerar. Mm. Och så ska man någonstans här rodda i det. Och vem ska man liksom... För någonstans blir det att man så här måste välja lite vilken...
Ja, men såklart. Och jag trodde ju jag var smart.
Ja.
Jag trodde ju jag var smart. För att jag bara så här, okej, men vänta, vi tar det lite lugnt nu.
Ja.
Jag ville mer medla. Jag ville inte precis, skydda någon, utan jag ville medla. För att jag känner att man behöver inte, man får välja sina strider liksom.
Mm.
Vi skulle ha folk hemma, vi var i full sjö med att fixa dona och allting. Mm. Och jag bara kände, inte nu. Vi behöver liksom inte hamna i detta här nu. Men det slog ju bakut.
Mm.
Det blev ju jag som gjorde fel, jag skulle bara vara tyst. Men då är det så här, är jag helt tyst? Ja, men då tycker jag, då vet jag att Philips tillvägagångssätt hade eskalerat. Ja, precis. Och det hade ju eskalerat på andra hållet också.
Ja.
Så då hade det blivit kaos. För min del så var det bara så här, jag vill lugna situationen.
Mm.
Medans han bara så här, du gjorde inte det där. Jag bara, men vad gjorde jag? Nej, men du gick alltså, emot mig.
Filip här,
men jag gick inte emot dig. Jag tycker att du har rätt. Varför lät du mig inte prata till punkt? Men du pratade inte. Du gick till attack liksom. Och det... Men ja, du fattar.
Så ja, att, jag fattar verkligen. Och det är så, som sagt, det är så svårt. Och speciellt med tonåringar. Det är jättesvårt att veta så här, hur man ska... Och jag tänker ju såklart att du tänkte att du bara skulle lugna situationen. Men alltså, jag känner ju med Filip i den här situationen.
Och men jag tror, ja men precis. Och det är ju för du är i hans situation där...
Ja, exakt.
Du är bonusmamman till...
Jag har ju upplevt det här som han nu då upplevde. Så jag fattar ju verkligen. Men jag fattar också dig, för jag vet att jag med går emellan ibland med Seb och mina barn.
Ja.
Men han har aldrig sagt då... Ja, en gång blev han arg. Men det är enda gången.
Ja.
Så jag vet
inte. Alltså det som var så intressant sen. Alltså denna dagen var ju inte bra för någon, kan jag säga. Men det som var så intressant sen, det var ju att mina bonusbarn började bråka med varandra. Och jag hör ju allting. Och då säger min bonusson till mig, de kallar mig för Nina.
Mm.
Nina, säg till henne Alltså han blev så arg så han visste inte var han skulle ta vägen. Så han ville att jag skulle liksom säga till hans lilla syster.
Mm.
Och då frågar jag, vad är det som händer? Ni får ta det lugnt, jag vill inte höra att ni liksom viskar saker till varandra. Har ni någonting att säga så kan ni stå för det ni vill säga. Och viskar ni så vet jag att det är fel.
Ja.
Och då kommer Filip ner mitt i allting. Helt jävla förbannad redan liksom. Och så säger han, du får gå upp på rummet, säger han då till den yngsta. Ja. Och då blir hon ju skitsur.
Ja.
Så säger han, nej men hon bara inte... Varför ska hon gå på rummet? Vi får ju diskutera.
Mm.
Alltså du vet, det bara blev pannkake. Mm. Så vi får ju diskutera det. Vi kan inte bara skicka iväg barnen så fort man är irriterad. Vilket man gör ibland. Man orkar liksom inte.
Jag bara känner, jag är så lik Filip.
Ja, men i vilket fall som helst. Då börjar hon skrika på mig.
Nej, fick du ut för det?
Då fick jag skit för det. Nej, och jag bara så här. Ja,
du ser, jag säger det så lätt. Mycket lättare att gå på bonusföräldern.
Ja, och grejen är, nej men jag sa ju till henne, jag har sagt till dig att sluta.
Mm.
Varför ska jag alltid få skulden? Det är alltid mitt fel och bla bla bla. Och då skriker hon på mig, så jag sa, jag tänker inte ta denna diskussionen nu.
Mm.
Så jag bara sa, du får lugna ner dig, sen kan vi prata.
Mm.
Och då säger han, gå upp på ditt rum. Och jag bara sa, det blev ju inte bra alls. Så jag ser du vad som händer när man går på barn som redan agerar i affekt.
Det funkar inte. Nej.
Där man måste liksom, någon måste ju vara den lugna då. Exakt. Och då sa jag till honom, vad hade hänt nu om jag hade blivit förbannad tillbaka?
Mm.
Ja men det hade du fått bli. Så det säger du nu för att du är irriterad på mig.
Mm.
Men i själva verket så vet du att det är inte rätt väg att gå. För det blir inte rätt. Utan man måste som förälder försöka i alla fall i den mån man kan lugna situationen och sen ta snacket. För det går inte in när de är arga.
Nej, precis.
Så att,
nej, och det håller jag ju med om. För så är ju alla mina barn. Det går liksom inte.
Men det roliga är, hade jag sagt där och då, nu går du upp på ditt rum, så hade han bara känt, oh, vad hände här nu?
Alltså, ja, oh, vad sa du?
Ja. Alltså, men så hade han sagt, men det gör ingenting, det är okej. Okay. Du får, för att vi har ändå en sån underförstådd... Alltså, det är inget konstigt alltså, om jag skulle sagt det. Men mitt i situationen blir det ju jobbigt ju.
Ja, och det är så lätt att säga så här, men du får säga ifrån och det är ingen fara. Men sen när man gör det ibland så märker man att ja, det var inte så okej. Okay. Och så som sagt kan jag med känna med mina barn... Så här, jag säger, nu säger Sebbe till mina barn typ varje dag, för de är yngre och lite bråkigare.
Yeah.
Men ibland kan jag känna så här, nej men nu räcker det. Nu kan du vara tyst. Men, och ibland är man ju så dum att man säger det högt när barnen sitter där. Så jag menar, det är klart att alla begår, eller liksom gör det.
Åh gud, hade man inte gjort någonting fel så...
Jag hade blivit så arg på Sebbe om han hade gjort som du gjorde. Men jag fattar alltså,
jag ser ingen annan lösning i det. Det är ju det som är problemet. Jag bara tänker, vad skulle jag gjort?
Ja, nej, jag vet inte. Låta dem bli osams. Nej, jag vet inte.
Jag vet inte.
Jag vet vad du skulle ha gjort. Du skulle ha sagt, nu lyssnar du på Filip och städar klart ditt rum. Det är ju det han då hade önskat, antar jag. För jag tror det är såklart. Så jag vill. Eller jag vet att det är så jag vill. Ja, har det. Mm. Men ja. Men som sagt, återgå till den här frågan, för vi behöver avsluta alldeles strax. Men jag tänker som sagt att det är mycket tonårs hormoner. Men jag tänker också att hon kanske kan försöka prata med barnet. Och förklara lite hur hon känner när hon kanske känner sig attackerad, så att barnet får lite förståelse också, att man kanske inte kan bete sig hur som helst.
Eller att man pratar med föräldern och ber om tydligare gränssättningar och ber om stöd och hjälp i detta här, så det inte blir så som det blev för mig.
Ja, men precis, ja. Och sen tyvärr kommer vi alla hamna i de situationerna.
För jag
och det gör man i en kärnfamilj med. Herregud.
Ja, men såklart. Men för varje gång de här situationerna uppstår så blir det ju tyvärr till slut att man riktar sin, sin irritation och frustration gentemot barnet om man som förälder inte får stöd från den andra föräldern.
Ja.
Så hade detta hänt liksom vid upprepade tillfällen här hemma hos oss, ja men då hade ju inte de haft den relationen de har idag.
Nej,
och det är egentligen dumt av mig att inte jag bara tar ett steg tillbaka och låter dem hamna i en konflikt, för att jag är ju trygg med deras relation.
Alltså,
nej men precis, så varför gör man inte det bara?
Nej, nej men jag vet inte.
Ja, nej, du får komma tillbaka. Ja. Du får komma tillbaka till mig om några år.
Ja.
Men den är svår, den är jättesvår. Ja. Det är som, ja, det är känsligt. Det är, men absolut att man behöver stöd från sin partner i gränssättningen.
Ja, det är ju det viktigaste. Och speciellt när man börjar känna det där att bonusbarnen liksom blir nästan lite emot den. Då är det ju superviktigt att man vet att man har stödet ifrån.
Det kan vara så mycket annat som spökar också. Ibland kanske man också ser den här tydliga skillnaden mellan hur ens bonusförälder är kontra bioföräldern. Ibland kan ju faktiskt bonusföräldern leverera på ett mycket bättre sätt i sitt föräldraskap. Och då blir man ju kanske lite arg och tar ut det över den.
Ja.
Trots att det är egentligen den som gör det bättre jobbet. Alltså det kan vara så många olika faktorer som spelar in här.
Precis.
Men jag hoppas det gav dig någonting i alla fall.
Ja, jag tänker att det är säkert ett ämne vi kommer återkomma till fler gånger.
Absolut.
Men summa summarum, vi gör misstag fortfarande, eller hur? Vi har fortfarande utmaningar i våra familjer. Det kommer vi aldrig ifrån.
Nej. Känns lite uppfriskande.
Ja, precis.
Ja. Men då får vi väl tacka för oss idag och önska er en trevlig helg. Så,
och glad påsk, eller?
Just nej, det, jo. Här. Imorgon.
Nej, gör det då? Nej, det släpps nästa vecka.
Nej, vi släppte. Ja, just det. Jag gjorde det.
Nej, ja.
Det är inte glad påsk. Men
nej,
det är glad
hoppas
påsk.
Ni har
glad
haft en bra påsk. Det är så förvirrande. Men,
glad påsk till dig, Ida.
Ja, till dig med. Vi hörs.
Hej.